Då så, välkomna tillbaka till Placera-podden efter ännu en skön sommar. Jag heter Jesper Norberg och idag har jag bjudit in inte mindre än tre gäster. Vi kör storstilat här nu i början av hösten. Vi har med oss Maria Landeborn, strateg och sparekonom på Danske Bank. Roger Josefsson, chefsekonom va?
Ja,
på Makrobot.
Fortfarande.
Du är fortfarande, ja.
Han sticks with me.
Och så har vi en livslevande aktieförvaltare också, nämligen Martin Nilsson på Catella. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Har sommaren varit bra? Vad säger du, Roger?
Ja, den har varit fantastisk. Allting ser ju sämre ut nu, så nu känns det ju...
Ja, det passar ju dig bra som en gammal perma.
Du känner ju mig.
Jag känner dig sedan länge. Martin, du kanske lite mer...
Nej, det har varit en jättebra sommar. Ja.
Och Maria, du har haft det bra. Jag följer dig på Instagram, som sagt. Va?
Ja, då har du sett sommarstugan och barnen hela sommaren.
Ja, fantastiskt.
Ja, det har varit härligt.
Hörrni, jag tänkte att vi idag ska försöka sammanfatta sommaren ur ett börsperspektiv, kanske inte så mycket ur ett privat perspektiv. Kanske framförallt försöka analysera vad som händer just nu och blicka lite framåt inför hösten. Som jag säger varje år att den här hösten kommer bli otroligt spännande. Men det säger jag varje år. Men det känns som det kommer bli lite spännande. Men det är som sagt, det är bra att vi har er tre. Om ni respektive person får kort förklara ur ert perspektiv vad som har hänt senaste tiden. Ska vi börja med dig, Martin, på marknaderna?
Ja, om vi börjar först så kan man väl säga att rapportsäsongen för andra kvartalet var väl generellt sett, skulle jag säga, helt okej. Okay. Men det är ju uppenbart att det är en konjunkturavmattning, och det ser man ju på många företag. Liksom, orderingången sviktar i vissa segment och tillväxten är inte där den var tidigare. Så att, utan tvekan är det vi ser en avmattning i ekonomin. Dock så var det väl ganska många av de cykliska bolagen där kursreaktionen ändå var ganska positiv på rapporterna. Svagt var det fortsatt från bank. Sen har vi då självklart, och det finns ju bättre experter här i den här panelen, men vi har ju sett räntan falla rejält. Och det är klart det är en indikation på tuffare tider helt enkelt. Och kanske också då började väl egentligen, eller kom och accelererade när Trump var ute och satte igång sitt ordalag mot Kina igen. Så att det är mycket det som präglar börsen, både upp och ner Kina. Så väldigt räntestyrt fortsatt.
Hur har spararna agerat, Maria?
Spararna har ju faktiskt fortsatt köpa rätt mycket aktiefonder om man tittar på hur det ser ut i flödena. Så att det är fortfarande aktiefonder som lockar, och det är fortfarande obligationsfonder. Så det är ganska likt det mönster som har varit i år. Men under sommaren då, trots den här avmattningen som man ju faktiskt ser väldigt tydligt framförallt i industrin, så har ju börsen varit uppe på nya höjder ändå. Så att börsen är stark. Jag tror att det är mycket det som fortsätter locka mer kapital fortfarande till aktier. Och sen är det ju det här med lägre räntor. Räntorna som sagt har fallit i Tyskland, så hela räntekurvan ner i negativt territorium. Vi har sett nya bottnar som vi nog inte trodde var möjliga för bara ett halvår sedan. Så att låga räntor och förhoppningar med stimulanser gör liksom att det finns inga alternativ, och spararna fortsätter lockas av att vara med i marknaden.
Och så Roger då.
Mm,
men ju... och, ja, men du måste ju njuta lite grann nu när aktiemarknaden äntligen börjar titta på räntemarknaden igen, eller?
Nu är det egentligen som det ska vara. Så jag tänkte, nej, men alltså, det är väl bara att plocka upp liksom tråden från tidigare. Det är ju att vi ser ju en tydlig avmattning, men det jag tycker också är viktigt att komma ihåg, för att liksom, lite grann moderera faktiskt, för att vara lite positiv då. Ja, jag vet, du börjar skratta direkt. Men för att vara lite positiv så kan man väl konstatera att det är just bara en avmattning. Det är liksom inte så att vi ser att det är någonting som klappar ihop totalt, och framförallt inte på konsumtionssidan, både i USA och Europa tycker jag att konsumenten ser faktiskt ganska hälsosam ut fortfarande. Det som däremot har hänt är ju som sagt att framförallt räntemarknaden har ju sprungit långt iväg, och det blir också lite intressant då, som du sa, när vi tittar in mot hösten. Kommer centralbanken verkligen att leverera på det här, och gör de inte det, vad sjutton händer då?
Vi ska prata mer om det där lite senare. Du nämnde rapportperioden, Martin. Min känsla är lite grann som du vill. Det var ändå en helt okej rapportperiod. Lite mer bäsiga framtidsutsikter möjligen. Jag tycker en del bolag rapporterade om att kanske sista månaden juni var lite, man märkte av någonting. Är det den bilden du har också? Det har varit stora kursrörelser också på många aktier.
Ja, men det har vi sett nu de senaste kvartalen egentligen, och det sammanfaller. Men sen är det också mycket psykologi när du går in i rapporten. Jag menar, folk förväntade sig att vissa bolag skulle komma med svaga rapporter, så kommer de inline och det räcker för att att aktierna ska sticka iväg. Så det är väldigt mycket psykologi i marknaden. Men generellt sett så skulle jag säga att det var en lite förvånansvärt, skulle jag säga, en ganska solid rapportsäsong. Framförallt från de cykliska bolagen. För att där är ju ändå osäkerheten ganska stor vad som kommer hända med vinsterna framgent. Men där tycker jag ändå att de höll emot ganska bra. Medan de bank som har fått mycket stryk fortsatt att utvecklas svagt, i alla fall under den rapportperioden.
Och är några bolag som du tycker har överraskat på upp- och nedsidan extra mycket?
Det finns det ju alltid, men en aktie som jag pratade om innan rapporten som jag tycker är lite kul, som en liten bortglömd aktie, det är Nobia. Som jag tycker är...
mycket Brexit-exponering.
Ja, de har ju haft nästan allting emot sig. Jag brukar säga att det är ett kvalitetsbolag som just nu verkar i en miljö som inte är kvalitet. Det vill säga de har Brexit emot sig, stor UK-verksamhet, men också det faktum att de har en inbromsning i nybyggnationen i Sverige. Men de gör det förbaskat bra helt enkelt. Mm. Så att, det är ett bolag som jag tror har stor potential de närmsta åren.
Och Martin nämnde det här med konjunkturkänsliga bolag. Att jag tror till och med konjunkturkänsliga, om man tittar på OMX Industrial så har det gått bättre än börsen i år, om inte jag är helt fel. Är ni förvånade? Om det utgår liksom från det vi ser på räntemarknaden och makro.
Något förvånande kan man ju tycka att det är. Samtidigt som det bromsar in så har det ju inte blivit någon sån här dramatisk effekt än så länge för bolagen. Sen ser man ju att det är fler och fler som pratar och som nämner handelskriget och tullar och sådär som ett problem. Och om man tar lite det globala perspektivet så kan man ju ändå se en viss skillnad på den amerikanska marknaden gentemot den europeiska. Europa är ju väldigt industritungt. Industrin lider. Tittar man på den amerikanska marknaden så är det mer konsumentrelaterat som har gått bättre. Sen ser man också för europeisk del då, att bolag där som har exponering mot den amerikanska marknaden har klarat sig bättre. Och i USA då så amerikanska bolag med inhemskt fokus som säljer till den amerikanska marknaden klarat sig bättre. Så att USA går starkt. Industrin har det lite tuffare än vad de hade för ett år sedan förstås. Men som sagt, fortfarande så håller det emot relativt väl, måste jag faktiskt säga.
Och samtidigt, alltså, man får ju också vara, liksom, återigen, man måste vara lite ödmjuk i sånt här. För det är klart att det här kan ju vara en mid-cycle correction. Nu, självklart kan det vara så. Men det är klart att det kan också vara inledningen på någonting mycket värre. Och det är väl bara så att de olika marknaderna har liksom sprungit lite grann på olika puckar. Här. Så upplever jag det. För konjunkturellt, det vi ser så, ja, det är en avmattning, men vi är inte inne i någon kollaps eller någon recession eller någonting sånt än i alla fall. Men sen så sagt att sen är ju den stora frågan, och därför, som du sa, hösten är jätteintressant. Nu får vi se vart det tar vägen. Och det är väl här någonstans vi brukar börja få liksom mer indikationer på vart det är på väg. Och det är klart att tittar man på industrin som ju oftast leder ändå liksom den internationella cykeln också, så kan man konstatera att då ser det väl de senaste utfallen ser väl framförallt för Europa, men i viss mån också för Asien och emerging markets ser väl inte jättestarkt ut. Det är väl fortfarande USA som även på den sidan tycker jag ser lite mer okej ut.
Men sen är det ju också en väldigt stor, i och med det här kraftiga räntefallet så blir det ju den där räntetraden som har funnits nu under en längre tid blir ju ännu starkare. Liksom. Och det, de sektorerna som gynnas av en fallande ränta, typ fastigheter men också högmultip tillväxtbolag, de har ju fortsatt att gå väldigt bra. Medan då bank som vi var inne på tidigare som har det betydligt tuffare med en fallande ränta och har gjort det motsatta och kanske då även ultracykliska bolag inom råvarusektorer etc. med Kina och ro. Så att den har ju verkligen förstärkts den här traden under det här räntefallet. Så att jag menar, det finns ju sektorer som har gått väldigt starkt också.
Sen är det ju en del defensivt också som går väldigt starkt. Ja. Man tittar på ICA och Axfood och den typen av aktier som är mer konjunktur.
Så Scandi Standard i veckan kommer en bra rapport.
Mm. Ja, precis. Ja, men de går ju också väldigt bra. Så att fortfarande är det ju så att det är ju rätt mycket som går väldigt bra. Utom framförallt just bank.
Men vi kommer att komma tillbaka. Men just de defensiva, många av de defensiva bolagen har ju också väldigt höga multiplar. Men vad är sannolikheten för att de kommer ha fortsatt höga multiplar under den här perioden när vi har den här konjunkturoron och så vidare? Det är väl rimligt att anta, eller?
Ja, jag tycker att det är rimligt att vänta sig att de fortsätter vara i ropet så länge det är stökigt. Men skulle det stabilisera sig och ta fart igen, ja, men då är det möjligt att de blir lite mindre populära när man skiftar tillbaka till mer konjunkturkänsligt.
Sen är det värt att notera, just när det gäller, om man tar till exempel ICA som exempel, så är det att ICA kom ju med en rapport som stack ut också. Jag menar, den var väl ungefär 10% bättre än förväntat, vilket är ganska mycket för ett defensivt bolag. Så det är en kanonrapport, och då väljer man ju och ta upp aktien ytterligare. Så att om de levererar inline eller lite sämre så kommer nog multiplen kanske vara lite tuffare framgent. Men så länge de fortsätter att leverera liksom earnings som slår estimaten, så tror jag de kan nog fortsatt vara på en hög nivå.
Och då kommer du in på det här med vinstprognoser. Jag tänkte känna på pulsen lite grann. Martin, jag vet att du visade mig på grafer igår som visar på. För det är på något sätt ändå det som ska sätta värdet på aktierna, hur vinsterna går. Och vinstrevideringstrenden i Norden i år, den har ju sjunkit väldigt kraftigt. Mm. Men det som slog med den grafen är att det ökar för 2020. Mm. Varför det? Är det bara lättare jämförelsetal? Eller vad,
nej,
vad
men det till viss del så handlar det lite om att analytikerna fokuserar på innevarande år och ändrar inte sina estimat jättemycket för nästkommande. Och då blir ju vinsttillväxten, om du ändrar, drar ner din estimat men behåller estimaten för nästa år, så blir ju vinsttillväxten större, allt annat lika. Men det kan ju också innebära att den här negativa revideringstrenden fortsätter in i nästa år också. Mm. Så att det
är ju inte bra för börsen om den ska vända ner heller.
Absolut.
Och det är lite grann det som jag kan tycka liksom i diskussionerna som fattas lite grann. För någonstans är det så att ska vi få fart på efterfrågan generellt, oavsett om det är industrin eller om det är på konsumentsidan, så kan man konstatera var ska vi se det ifrån. För det är klart, nu finns det förväntningar om sänkningar från Fed, det finns förväntningar om lite mer QE och depositräntesänkningar i Europa och så vidare. Och till och med Riksbanken finns det förväntningar på. Men samtidigt är det så att de kan ju inte sänka jättemycket till, oavsett hur vi vrider och vänder på det. Och QE, jag vet inte riktigt hur villiga de är att köra liksom ytterligare en jättevända med det. Och det är samma sak där, det finns ju vissa begränsningar för hur mycket de kan göra. Så det jag sitter lite grann och väntar på, om man nu ska liksom försöka hitta liksom en ljuspunkt inför någon kommande året kan man väl säga, kanske snarast, så är det att vi börjar få se lite mer tydliga diskussioner från finanspolitiken. Och jag tycker faktiskt att det finns några sådana här ljuspunkter som vi ändå får ta med oss. Det är ju framförallt i Tyskland.
Det är nästan pressstopp när Roger pratar om ljuspunkter. Men
nej, men vi ser bland annat att i Tyskland finns det ändå en diskussion om man ska ha en investeringsbudget och försöka hålla den då utanför de här olika Maastricht-kriterierna, vilket ju är en diskussion i sig givetvis. Och även i Sverige finns det ju faktiskt en ganska livaktig diskussion om att finanspolitiken måste sätta fart. Och USA, ja, där får vi ju olika besked från, beroende på vilken tid man tittar på Twitterflödet från Donald Trump.
Men jag tänkte på det, det pratas ju väldigt mycket och det finns en förväntansbild om att styrräntorna ska ner, det ska komma nya stimulansprogram. Trump skriker om det nästan varje dag på Twitter, att det liksom Powell måste göra mer. Men det finns ju jag uppfattar det som att det finns en allmän uppfattning i samhället om att vi är på väg i en lågkonjunktur. Det börjar pratas om det kring middagsborden. Mm. Om nu vi får sänkta styrräntor och nya stimulanspaket som vars syfte är att stimulera investering och så vidare. Mm. Är inte risken för att det kommer signalera att nu är vi verkligen på väg i en lågkonjunktur, att istället för en motsatt effekt, att människor, jag menar, om jag ser på mig själv eller jag vet inte hur ni agerar, det är inte så att man känner, vi är på väg i en lågkonjunktur, nu jäklar så ska jag köra all in och köpa grejer. Det?
Nej, men alltså,
kommer det hjälpa den här gången?
Nej, det kommer inte att hjälpa om det bara är centralbankerna vi lutar oss mot. Det är min bestämda uppfattning. Utan vi måste hitta något annat ben att stå på. Och här är det som sagt, för mig är det finanspolitiken i vissa länder som kan agera, men inte så mycket mer. Och sen är det ju liksom att vi börjar få igång någon form av just det här förtroendet och förväntningarna och så vidare. Det finns massor med spännande politikidéer om vad vi skulle kunna göra. Investeringsbudgetar är en sak förstås, men det finns ju mängder av saker vi skulle kunna göra. Bygga sådana här sovereign wealth fund, bygga upp dem och börja investera långsiktigt i utbildning eller i någon forskning eller vad det nu är för någonting. Så det finns en massa idéer som vi kan testa. Samtidigt så tycker jag att alla de här diskussionerna blir också superspännande, för nu är vi liksom, vi har verkligen dratt det här full circle, det resonemanget helt runt nu, för nu är vi ju tillbaks till det vi diskuterade på 70-80-talet liksom. Det fanns ju vissa saker som inte funkar så bra då också, och det måste vi också hantera, så det är liksom, de här diskussionerna kommer att återkomma, men som sagt, finanspolitiken är för mig en nyckel under det kommande året. Får vi igång den och vi ser att den man släpper lite grann på börsen lite grann, så på finanspolitiskt, jag släpper ut finanspolitiken lite mer, så är det klart att vi kommer få igång ekonomin, det är helt övertygad.
Men det kräver ju också handlingskraftiga politiker.
Ja, precis. Och det är klart att ja, men samtidigt, man kan ju säga vad man vill om Donald Trump, men handlingskraftig har han ju ändå varit. Ja, men många av de sakerna han har drivit igenom, och nu pratar han ju, ena timmen säger att det ska komma en cut in payroll tax, en löneskattsänkning, men ena stunden så vänder han på det. Så vi får väl se hur det blir med det, men även i Europa har vi ju sådana diskussioner. Så att den typen av grejer måste vi se för att det ska ta sig.
Men man ska tillägga det, även om vi nu sitter hemma vid middagsbordet och pratar om att nu kommer lågkonjunkturen och nu är det tuffa tider som väntar, så är det ju faktiskt så att det är väldigt många som har jobb idag globalt, arbetslösheten är låg. Lönerna ökar ju faktiskt, i Sverige har vi lite sämre reallöneökningar, men för europeisk del och amerikansk del så ser det rätt bra ut med löneökningar. Ingen inflation att tala om. I Sverige så är bostadspriserna stabiliserats igen och då på historiskt höga nivåer. Börsen går bra, alltså hushållen är ju rika. Och boräntorna är låga, vi betalar inte särskilt mycket för att bo och det ser inte ut som att de ska stiga. Så att vi kanske pratar lågkonjunktur nu, men förhoppningsvis så blir det ju mer en inbromsning där vi får en lägre tillväxt än vi har tidigare. Och då tror jag att det här kommer blåsa över och hushållen kommer inse att de faktiskt har det ganska bra.
Då säger jag som jag brukar säga att min erfarenhet är att när man analyserar en kommande lågkonjunktur så brukar man titta på den senaste vi hade och jämföra med den. Och alla vet att den senaste vi hade, det var liksom finanskrisen som kanske var, eller var onormal. Det var ju på något sätt, händer en gång var 100 år i princip. Så att, är det så att man kanske är för orolig för, alltså lågkonjunktur är aldrig kul givetvis, men det behöver ju inte vara fullständigt domedagsscenario som det var förra gången. För jag tycker man ser det i Twitterflöden och att det liksom, alla vill vara den här som hittar nästa kris. Men det behöver inte bli så illa. Det är sannolikt att det inte blir så illa som det var under finanskrisen. Vad säger du, Roger? Överdriver vi oron helt enkelt?
Ska jag vara riktigt, så tror jag faktiskt det. Ja, jag tror faktiskt att det kan bli en ganska normal lågkonjunktur. Och jag har ju ända sedan finanskrisen tyckt att vi är på väg mot något Japan-scenario. Det tycker jag faktiskt är fortfarande en ganska bra liknelse. Japan har ju inte haft någon sån här vansinnigt djup lågkonjunktur egentligen förutom finanskrisen då. Någon gång under de här senaste decennierna. Så lite grann som om man tror att vi går in i en lägre tillväxtmiljö och långvarigt lägre räntemiljö. Det finns väl liksom, varför ska vi bli extremt bäsiga just nu? Jag har lite svårt att se det. Det är klart att det finns en massa risker och här pratar man ju om skuldsättningen bland framförallt företag och hushåll och kanske emerging markets och så vidare. Men så det är klart att de finns, men det finns ju alltid sådana risker även i vanliga lågkonjunkturer.
Är alla överens om att konjunkturen har toppat?
Ja, men jag skulle nog utifrån hur det ser ut nu säga att vi nog har toppen bakom oss. Men det betyder ju inte att vi är på väg ner i ett svart hål alla finanskrisen heller, utan just att det kan bli mer en liksom lite glidande nedförsbacke där tillväxten planar ut mer och ändå hålls igång av låga räntor, mer stimulanser och förhoppningsvis också att finanspolitiken kommer igång och också ger stöd.
Vad säger du, Martin?
Jag håller helt med. Det här med räntesänkningar funkar ju inte. Alltså det för mig funkar, alltså till viss del funkar det, men du måste komma igång med andra slags åtgärder, precis som vi har pratat här. Och då kan det bli bra fart på saker. Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att Tyskland är ute så tidigt ändå. För att Tyskland har ju haft det tufft, eller har det tufft. Och de är ute, liksom, de pratar om 50 miljarder euro och sånt där. Och det är sånt som jag tror behövs för att få igång, framförallt vår region, alltså Europa, som onekligen har tufft på många håll. Det andra tycker inte jag menar, räntesänkningar, ja, det funkar liksom inte på något sätt. Liksom. Hur länge ska du hålla på? Hur mycket ska du stimulera? Det behövs andra åtgärder. Och det tror jag politiken också börjar fatta nu. Förhoppningsvis.
Ja. Ja, men jag var mer in på, om nu ska vara lite hårklyveri kanske, men om man, liksom, räntesänkningar tror jag väl fortfarande är, liksom, skulle kunna fungera. Men det problemet är att vi har ju ingen ränta kvar att sänka.
Nej,
det är det. Och då är det liksom, vad är det i så fall för åtgärder vi kan göra? Negativ ränta, ja, Riksbanken vidhåller ju att, liksom, att det fungerar, men effekten av det i alla fall mindre än med vanliga räntesänkningar. QE, ja, där kan man ju verkligen diskutera hur bra effekterna har varit. Och här finns det ju, liksom, det finns ju lika många åsikter som det finns ekonomer, det vill säga alldeles för många.
Ja. Sen ska man inte glömma bort, tycker jag, att det är ju helt uppenbart att president Trump är väldigt besatt av börsen. Han mäter ju nästan ibland sin framgång med hur börsen går. Och det är väl inte orimligt att om börsen blir väldigt ännu mer skakig, att då kommer det komma en del positiva tweets om handelsavtal och stimulanser och så vidare.
Jo, men jag tror också folk börjar tröttna på det där också. För det, på något sätt så måste du också, du måste gå i land med det. Du måste hitta en överenskommelse med kineser. Du måste liksom också, marknaden måste ha en trovärdighet att det också är långsiktigt och att det inte bara är för att kortsiktigt. Men det är precis som du säger, så fort börsen går ner en, två dagar så är han ju ute med någonting, att nu är vi nära, vi har ett avtal på gång, vi har bra dialoger och sånt där. Och sen när börsen har gått upp några dagar så är det något negativt. Så att jag menar, han försöker fine-tuna det där ganska mycket. Och jag tror att folk börjar tröttna lite på det där också. Det måste komma något konkret.
Han börjar ju dilla om skattesänkningar nu, så fort det börjar bli närma sig valår. Och,
ja.
Nej, men han är ju redo med alla möjliga grejer, både positivt och negativt, tror jag, beroende på faktiskt mycket vad börsen tar vägen.
Det är ju snart bara ett år till valet dessutom.
Ja.
Det ska man inte heller bort med, så att det kommer nog komma mycket positivt.
Så behöver han pengar för att köpa Grönland också.
Just det. Ja. Frågan är
han får nog inte komma till Danmark längre. Bara.
Nej, precis.
Nej, intressant. Jag tänkte att vi ska avsluta den här liksom konjunktursnacket lite grann här. Vi kommer komma tillbaka till det också. Men, Martin, snabbt, du var på Nordeas småbolagsseminarium här i veckan. Vilken bild fick du från bolagen som var där? För det var ju ändå efter Q2-rapporterna för de flesta om konjunkturen just.
Nej, men det är liksom det är en avtagande tillväxt i många segment. Förutom de då som håller på kanske inom hälsa och vård. Annars är det tuffare, men de gör det ganska bra. Det är liksom kvalitativa, duktiga bolag. Jag kommer ihåg framförallt då Troax som gör olika slags stängsel, olika lösningar för robotar etc. Man sa ju själv att marknaden har ingen tillväxt just nu, men vi växer, vi tar marknadsandelar globalt. Och växer då 4-5%, vilket är ganska gott. Men marknaden har helt stagnerat. Och jag tycker det är en ganska bra bild. Så försiktig optimism skulle jag säga, bland bolagen generellt sett. Och inga domedagsprofetier. Men det brukar man inte få förrän det väl har hänt.
Bolagen kanske inte alltid är de bästa.
Det är de absolut inte.
Annars är väl, vi måste prata ett par minuter om sensommarens modeord, nämligen yieldkurvan.
Måste vi? Okej.
Nej, väldigt kort. För det är lite grann som mycket annat man pratat så mycket om. Men det har väl aldrig pratat så mycket om den som nu. Och som sagt, aktiemarknaden är helt plötsligt jätteintresserad av räntsidan. Historiskt, som alla har läst, har varit bra för att förutspå recession. Jag kollade snabbt igenom tidigare när yieldkurvan har inverterat. Då har nästan alltid någon centralbankschef sagt att nej, men den här gången är det faktiskt annorlunda. Och det säger ju många nu också. Men min fråga är det inte annorlunda den här gången? Jag menar, vi har ju faktiskt ett ränteläge som är exceptionellt. Man kan argumentera för att USA har liksom, är på toppen av sin räntehöjningscykel, men det är också på väldigt låga nivåer. Samtidigt som vi har liksom negativa räntor här borta. Är det annorlunda den här gången?
Ja, det finns ju saker som ser annorlunda ut i alla fall. Dels är det ju som du är inne på att räntorna är betydligt lägre, både långa och korta räntor. Det är inte lika stor skillnad på räntorna från början som det brukar vara. Alltså kurvan brukar vara brantare inledningsvis. Nu är den ganska flack redan från början, så att det krävs ju mindre för att den ska invertera. Sen har vi ju det faktum att centralbanken har varit inne och pillat i marknaden på ett sätt som de inte gjort förut. QE, när man är inne och försöker verkligen trycka ner den här långa delen av kurvan, det är klart att det någon effekt får det. Och om effekten är att den slagit ut träffsäkerheten i den här signalen, det kommer vi ju inte veta förrän efteråt. Men det är ju rimligt att misstänka i alla fall att det hjälper till att se till att den här går ner i negativt territorium och att det kanske inte är riktigt lika pricksäker som det varit förut.
Och Roger, där måste jag fråga dig att jag såg någon graf, jag kommer inte ihåg om det var från JP Morgan eller Morgan Stanley, någon av de amerikanerna, som visar att yieldkurvan just nu signalerar en mycket starkare recessionsvarning än vad makrodatan gör just nu. De har liksom spröddat isär lite grann. Inte för att makrot är lysande, men det är inte fullt så alarmerande. Håller du med?
Ja, absolut. Ja, men det var ju det vi pratade om alldeles nyss, att liksom realekonomiskt så ser vi liksom en avmattning, men liksom ingen fara på taket. Det skulle kunna vara tillfälligt och bli bättre igen och så vidare. Så, men det finns väl inget, jag tycker det är svårt liksom att säga att realekonomin signalerar egentligen någon tydlig recessionsvarning. Men det här, för att återvända lite grann till det här med yieldkurvan, jag tror att vi får ett par saker som vi måste bara ta upp först. Nummer ett är ju att ja, den har funkat, men ska man vara riktigt ärlig finns det liksom ingen som förstår varför. Alltså vad är det som gör att den, liksom, den är när den har inverterat? Hur ser liksom transmissionsmekanismen ut? Och jag tror jag har läst under de senaste två åren så mycket om det här, så att jag har inte hittat någonting där man liksom har kunnat bevisa att ja, det är på grund av den här transmissionen som det ger effekt. Och rörelsen i sig är ju dessutom ganska naturlig, att långräntorna faller tillbaka liksom när vi får en liten avmattning, och så samtidigt då som när vi går in i en avmattning så har vi ganska höga korträntor. Men det är ju ganska naturligt, så det här skulle ju i princip kunna vara det som man kallar för spurious spurious, det vill säga bara en tillfällighet. Det är ju trots allt inte så där jättemånga recessioner. Vi pratar om 10 recessioner. Det har missat, tror jag, vid ett tillfälle och så vidare. Och den funkar dessutom egentligen bara för USA. Så jag vet inte riktigt. Du vet ju att jag gillar recessioner. Nej, men du vet att jag gillar recessioner. Får man säga så? men
vad du menar.
Ja, men vi vet ju inte liksom vad beror det på. Jag tror det är därför som alla centralbankschefer och akademiker är så jävla försiktiga med det, för de fattar ju liksom inte transmissionen, och det finns en del försök till att koppla det till banker, men nej, det är ingen som har lyckats.
Det har också tagit olika lång tid tills recessionen har inträffat, yes. Så att det går inte att säga att pang, där inverterar den. Nu har vi 15 månader kvar, spänn fast säkerhetsfältet. Utan det har tagit väldigt olika lång tid.
Ja, upp till 2 år.
Ja, sen exakt.
Jesus, det här kan vi ju...
Och behöver det vara...
Vi kan komma till nästa höst igen och snacka samma sak.
Ja.
Och behöver det nödvändigtvis vara dåligt för aktier?
Jo, men det är det ju. Det är det ju, absolut.
Ja, det har vi ju sett vissa
dagar. Jo, men det är klart det. Kanske inte för alla aktier, men generellt sett för cykliskt segment så är det ju negativt, utan tvekan.
Och Roger, du pratade om banker och så vidare tidigare. Hur ska man se på finanssektorn i den här miljön? Jag såg Maria, en av dina kollegor, analytiker, jag tror han heter Andreas Håkansson, skrev igår att oron för banker är för stor. Hur känner du?
Ja, precis. Jag sitter ju på Danske Bank där oron har varit ganska stor och jag har märkt av den ganska tydligt. Alltså oron är ju stor, speciellt med tanke på att det finns risk för amerikanska böter och sanktioner. Och det är ju en stor osäkerhet, för att om man tittar på Danske till exempel, så tänker man att Danske är en systemviktig bank för Danmark, så att den danska myndigheten skulle utdöma böter som slår omkull en dansk bank känns ju tveksamt. Men däremot så skulle USA komma med större böter, så det tror jag det funnits en oro för.
Ja. Men om man ser rent konjunkturmässigt i den här räntemiljön och så vidare.
Räntemiljön är ju inte bra för banker. Banker är ju nästan den enda sektorn på börsen som mår bra när räntorna stiger. Och nu ser det ut som att de aldrig ska stiga.
Nej.
Så det är klart att det är inget bra. Men tittar man på svenska banker så är ändå marginalerna på bolån fortfarande goda. Man har inte så hög tillväxt, men det finns ändå någon tillväxt. Kurserna är väldigt pressade till följd av den här osäkerheten kring penningtvätt, ledningsförändringar, vd-byten och att man saknar ledning för ett par banker just nu. Så att det är mycket som har bidragit till att trycka ner det. Och jag kan väl tänka mig att ser man banker på längre sikt, så är det mycket möjligt att man kommer titta tillbaka på det här och tänka, varför köpte jag inte bankerna där på den här dippen när det var så otroligt pressat och mycket var sentimentdrivet.
Men framförallt, alltså, nu är det bara lite kul för mig att förstå, men är det inte så också att de gillar ett högt trend, men är det inte så också att de gillar en brant kurva framförallt? Jag menar, det är ju löptidsomvandling de håller på med någonstans i grund och botten. Så det borde ju vara mumma, och det är klart den här miljön, och framförallt om vi nu pratar om att det här är något långsiktigt fenomen, det är klart då får man ändå vara lite... Jag menar, det finns ju skäl till att vara lite försiktig.
För det är klart sen är det också en massa regleringar som kommer. Stora investeringar i IT-system där man hela tiden måste ligga i framkant. Och där måste jag säga, där är ju danska jätteduktiga. Liksom, men det är ju enorma investeringar. Att vara IT-konsult i de här bankerna är ju fantastiskt. Och sen så, utöver det så har du liksom andra intressenter från andra bolag som kommer in och börjar knapra på den här. Och det kanske inte är så jättesynligt i Sverige, men det kommer liksom bolag, då pratar jag liksom techjättarna som börjar liksom komma in i finanssektorn också. Så det är klart en utmaning, men jag håller med dig, jag har också tänkt den här, nu är bank inte en sektor egentligen i småbolagsvärlden, det finns nästan inga banker. Men jag tror också att i ett längre perspektiv så kommer vi nog se tillbaka och säga shit.
Ett längre perspektiv, min beef lite grann med bankerna, jag har ingen beef, det
intressant att vi ska
kolla ner räntekostnader i eftermiddag.
Nej, men jag känner, jag tror att det är väldigt få personer som tycker att bankerna i absoluta tal är högt värderat. Alltså värderingen är, om du ser ett nyckel, låg. Men vad är det som ska lyfta värderingen? Vi pratade om räntan som är liksom inte så bra för bankerna. Vi har kanske svårt att se hur vinsttillväxten ska ta fart. De gör mycket investeringar, precis som du var inne på, Martin. Vad är det som ska lyfta bankerna i liksom kommande 6-12 månader?
Nej, 6-12 månader pratar jag inte om. Men tittar pratar vi ett längre perspektiv. Det som kommer lyfta räntan lyfta bankerna bland annat är ju när räntorna börjar gå upp. Och när det sker, det vågar inte jag uttala mig om. Men när det sker så kommer den sektorn gå enormt bra och enormt fort.
Och då kommer min följdfråga. svenska storbolagsindex, vad är det, 60% som är verkstad eller cykliskt och bank, kanske till med lite mer om du tar konjunkturkänsligt. Mm. Vad ska man äga på storbolag? Är det så att pengarna kommer fortsätta flöda in i H&M och Ericsson och den här typen av bolag? Bara för att det finns snart inga alternativ där uppe?
Nej, ja. Men jag tror faktiskt om folk fortsätter att investera i fonder så tror jag fortfarande de kommer sätta in dem i småbolag, tror jag, snarare. Där ser du fortfarande en bättre vinsttillväxt.
Vilken tur att du har en småbolagsfond.
Jag vet. Talar inte i egen bok. Nej, men jag tror det. Ja. För jag håller med dig. Det är svårt att se liksom, var kommer vinsttillväxten att komma.
Men om du är en svensk storbolagsförvaltare, då kan det finnas så här jättemånga alternativ, tänker jag. Är det kanske...
Nej, men det finns väl alltid alternativ. Ja. Det finns väl extremt fina och välskötta bolag både i cykliskt segmentet, men det, jag håller med bankerna, kanske på 6-12 månader är de inte jätteintressanta. Men
i det här läget så ska jag säga då, när man tittar på Stockholmsbörsen, just att det är så pass mycket cykliskt i storbolagsindex och sen så att du har storbankerna som ligger där och gör att det är ganska trögt, så finns det ju argument just för dels aktiv förvaltning och sen för att också ha småbolag. För att sitta i en indexfond idag som bara köper storbolagslistan, det känns som att det kommer inte bli kul alltså.
Nej, det där faktiskt tycker jag är en jättebra grej. För det har jag snackat om också jättelänge. Jag menar, hedgefonder borde väl få en sån här renässans i sån här miljöer, lågtillväxtmiljöer. Aktiv aktieförvaltning borde definitivt få en renässans. Jag menar, duktiga analytiker, duktiga förvaltare borde ju liksom, det är ju nu man ska sitta och leta efter dem där. Och det är nu också jag antar att de får, liksom, får bättre betalt för pengarna helt, eller för sitt arbete helt enkelt. Så nu kan man ju liksom inte gömma sig som sagt i någon bred index, för indexförvaltning.
Och sen är ju småbolagsindex är ju fastigheter väldigt tungt.
Ja, väldigt.
Och där har vi ju sett, att spararna har fortsatt lägga in pengarna i fastighetsfonder. Eller hur?
Ja, precis. Om man läser tidningen också så kan man nästan inte läsa den en enda dag utan att det är någon som hostar fastighetssektorn. Och det gör ju också att intresset ökar.
Ja, jag var ju på fastighetsdagen i Båstad i somras. Det var ju som...
Halleluja-stämning.
Ja, det var ett väckelsemöte. Det var liksom... Det var så extremt optimistisk.
Men du har ju varit där på par tre år, va?
Ja, och det var samma halleluja.
Man det var hela tiden.
Året innan. Ja, och det var så mycket folk. Människor kom inte ens in i alla rum som de hade de här presentationerna. Men det var ju så här... Och jag blir alltid lite spontant orolig när ingen ser något mål på himlen överhuvudtaget i fastighetssektorn just nu. Kanske med all rätta, vad vet jag. Men det är klart att det är en sektor som kanske kommer gynna småbolagsindex.
Ja, men det är inte jättekonstigt att kapital kommer till den sektorn. Men sen är det ju så att den är ju också ganska illikvid. Ja. Så att likviditeten jobbar åt båda håll. När folk ska in i sektorn så driver folk på kurserna. Och likadant när de ska ur så blir det väldigt trångt i dörren. Men när det gäller just fastighetsbolagen så tittar man rent resultatmässigt så var det solida rapporter i Q2. Men det börjar se, liksom, vissa har lite problem att höja hyrorna som man kanske har sagt tidigare. Och det blir lite vakanser liksom, i en recession. Hur många you and the youth kommer det startas i Stockholm? Liksom? Det är sådana frågor man måste ställa sig. Där finns det. Jag menar, fastigheter ses som defensivt just nu. Och det är defensivt tills det inte är defensivt längre. Och det har vi själva varit med om. Men just nu,
och då kan det bli trångt i dörren.
Nej, då kan det bli väldigt trångt i dörren. Men just nu är det allokering in i sektorn på grund av de låga räntorna. Så enkelt är det.
Och om man ska se då Sverige i det här perspektivet. Sverige är då, som alla vet, extremt exportberoende. Inte minst Tyskland är en otroligt viktig marknad. Tyskland pratar sig om recession och Der Spiegel skriver att Merkel ska stimulera och så vidare. Finns det inte en risk att utländska investerare kommer rata Sverige som marknad? Vi har redan sett kronan faktiskt har försvagats kraftigt, men även vad gäller aktier, att den där lilla marknaden där uppe, även fast vi liksom...
Men har det inte varit lite grann tvärtom, Jesper? Vi pratar om fastighetssektorn alldeles, men absolut, jag tycker man läser apropå daglig...
Men om jag sitter som förvaltare på Wall Street och känner, oj, Tyskland håller på att knacka, men vi tar bort Sverige, det är lite... Tyskland måste vara någon form av exponering mot, för det är så stort, men Sverige kan vi strunta i fullständigt.
Men jag tror just då, om vi börjar med bankerna, där det utländska ägandet har varit väldigt högt efter då kraschen, där man delade upp Europa i två delar. Norra Europa var safe, det var våra banker, och södra Europa skulle man hålla sig borta från. Och sen då när vi börjar få lite tuffare på vår byggmarknad, fastighetsmarknad, man tror till och med att Sverige kanske ska ha en krasch, vilket vi inte har haft, men i alla fall en avmattning, då valde ju utländska investerare att sälja ner sina exponering mot svenska banker. Och sen då när vi får ytterligare det här med penningtvättshärvan, då väljer man att gå ur. För det är så små delar i deras gigantiska globalportfölj. Då väljer man att stiga av. Det cykliska segmentet kan väl vara likadant, det vill säga att är du orolig för Kina, då ska du vara orolig för vår region, för vi är lite så här emerging market light. Så det är utländska ägande. Samtidigt då, om du vänder på det när det gäller fastigheter, så är du intresserad att köpa fastigheter i Stockholm, som jag är helt övertygad om kommer en kanonregion att äga fastigheter i över tid. Då kan du utnyttja det faktum att kronan har tappat så mycket värde.
Men det är det vi ser.
Ja, det är det vi ser. Så att, det är väldigt omvänt hur det där med valutan fungerar. Eller?
Och än så länge så mår ändå Sverige trots allt ganska bra.
Ja.
Vi var inne lite grann på Joe and Juice och konsumenterna agerar. Jag såg var det Ekot igår eller någonting som pratade om det här med skuldsaneringen har gått i taket. Slår rekord just nu i Sverige. En stor del är betting. Jag tror det var 20%. Men är det ett tecken på att kanske konsumenten, för det är väl någonstans där vad gäller sysselsättning och hur konsumenten agerar som ändå kommer avgöra fastighetspriser och konjunkturen generellt. Vad säger du Maria? Vad har du för input?
Ja, men det är klart att det där ser ju inte bra ut. Att det är så många som hamnar i det läget. Jag tror väl också att det är ett resultat av att lånandet till konsumtion innan man har sparat ihop till den har ökat ganska dramatiskt. Det finns ju nästan ingenting idag som du inte kan köpa på avbetalning. Oavsett om det är en ögonoperation, en soffa, en ny stereo, du ska åka till Kanarieöarna fast du inte har råd. Alltså allt går att låna till. Så att det, jag tror att det är mycket mer människor som har små skulder och halvstora och även stora skulder förstås.
Fast det där är ju lite konstigt alltid. Jag håller med dig också, mitt intryck. Men samtidigt kan man, om man tittar på sådana sparkvoter och sånt, så är de ju fortfarande väldigt höga i Sverige.
Så frågan är om det är samma hushåll som lånar och sparar.
Nej,
bara.
Precis.
Det är ju olika grupper tror jag. Så att vi har ett stort sparande, men det är i vissa grupper.
Men man blir väl lite orolig när vi har liksom högkonjunktur och låga räntor och ändå så slår skuldsaneringen i taket. Vad händer den dagen vi hamnar i en lågkonjunktur?
Ja, det kommer ju bli värre. Kan vi nog konstatera.
Ja. Men än så länge mår konsumenten relativt bra. Mm. Är vi överens om det?
Mm. Ja, det är vi. Men jag skulle nog också vilja understryka att även i Sverige så ser vi de här avmattningstendenserna. Ja. Och i Sverige är de ju faktiskt ganska tydliga, tycker jag, på kanske framförallt arbetsmarknaden. Vi har fått den här vakansdata som heter, man tittar på antalet lediga platser och antalet varsel och så vidare. Och där ser det ju inte jättelovande ut just nu, om man ska vara ärlig. Där ser det ut som vi kommer få en ganska tydlig avmattningssysselsättning de närmaste månaderna i alla fall.
Jag måste fråga dig en annan sak, Martin. Innan vi avrundar det här. Och vi pratar om defensiva tillgångar och vad man ska ha för någonting. Ett ord som det har pratats väldigt mycket om i sommar, det är ju skogen. Och då tänker jag, men det har pratats mycket om att man ska värdera upp skogstillgångar. Jag tror både SCA och Holmen håller på att se över det. Inte minst i spåret efter Billeruds försäljning. Är det någonting du kommer se en trend fortsatt att vi kommer få institutionella pengar som går in liksom i skogstillgångar för att diversifiera sin portfölj och så vidare?
Det tror jag faktiskt, men frågan är vem som är säljare. Ja. Jag menar, om man tittar på både Holmen och SCA så är inte de säljare av skog, de är snarare köpare av skog. Så att i så fall är det privata skogsägare som ska sälja, men jag tror de flesta håller i skogen. Billerud visste man ju att det var en stor pjäs där ute, och det var ju många som bjöd på det. Och det blev ett referenspris eftersom det var en ganska stor volym. Men jag tror absolut, är du ett pensionsbolag och du vill diversifiera det in i andra tillgångar, så är det en jättebra tillgång i ett längre perspektiv. Mm. Så att, det tror jag absolut. Det växer, jag menar skog växer 4-5%
snabbare än avverkningen.
Vad sa du?
Det växer snabbare.
Ja, det gör det. Om du sköter det rätt så gör det.
Så men, grön kassako som någon sa.
Ja. Och sen tror vi på tillgången rent ett hållbarhetsperspektiv också. I längre perspektiv där du migrerar mer och mer från plast till cellulosabaserade koppar eller vad som helst. Mm. Så att vi är positiva till skogen. Däremot, precis som jag sa när jag var här förra gången, så har det ju varit en avmattning i, och det är också en ledande indikator på konjunkturen faktiskt. Jag brukar ofta säga det, sågade trävaror är den bästa indikatorn. Och där har man ju sett en försvagning, det såg man ganska tidigare. Och nu har vi sett massapriset falla rätt rejält, vilket folk inte heller trodde skulle ske. Nu börjar dock de kinesiska massaprisen vända upp lite. De europeiska fortsätter ner. Så vi får se om det är en ledande indikator som det har varit tidigare. Men sektorn rent vinstestimatmässigt har haft det tufft. Och det tror jag också är en av anledningarna till att man börjar prata om uppvärdering av skogen. För det, då börjar folk se upp, få ögonen för värdet på det. Och kanske väljer att inte fokusera på det här kortsiktiga bruset.
Bra hörni, jag tänkte att vi ska avrunda det här med att ni får berätta var och en hur ni kanske inte agera själva, kanske inte vill berätta, men det får ni gärna göra. Men kanske vad ni ger för råd till era kunder och hur ni diskuterar om framtiden på marknaden. Ska vi börja med dig, Roger?
Jag har ju sagt dessutom i 10 år liksom, ja, att allting är dyrt.
Jag tycker ändå du var liksom ganska positiv idag.
Jag tycker det var snällt. Tack.
Ja, men jag tyckte du var väldigt nyanserad. Ah, okay. Men vad säger du liksom? Vad är dina one-liners till?
Ja, men nu har ju tyvärr redan varit inne på dem lite grann. Ja. Och nummer ett är väl att jag tycker man ska vara väldigt mycket mer selektiv nu. Jag tror att den här jag brukar ju alltid, jag är ju mer lång, alltid varit mycket mer långsiktig, så jag kan inte läsa det här kortsiktiga. Så för mig har det alltid varit så att jag försöker hitta de som jag liksom, kolla vilka som är duktiga förvaltare helt enkelt. Och jag vill gärna ha aktiv förvaltning, och jag har gillat sen kraschen, och jag har gillat hedgefonder, för jag tänkte att ja, men de är framförallt riktiga hedgefonder, inte sådana som i princip bara är långång, utan riktiga hedgefonder där man faktiskt går kort. De har ju faktiskt fortfarande möjlighet att ge oss någon liksom, tydlig avkastning. Så den vägen har jag tagit. Men så att allt i den här miljön är allting dyrt. Jag menar, det är alltid det som gör att jag upplevs som väldigt negativ. Eller du vet ju det också. Ja, det har ju att göra med att ja, men vi har liksom puttat in så otroligt. Liksom, vi pratar om 40 triljoner dollar in i världsekonomin som är helt nya. Så det är klart att vad söker de sig? Ja, de söker sig i första hand till likvida tillgångar, finansiella tillgångar. Så alla finansiella tillgångar är självklart rätt så dyra.
Men ordet likvid är en viktig komponent som jag tycker man hör från allt fler.
Ja, men självklart. Men vi var inne på det lite grann i diskussionen här idag också. För mig är man rädd för en kris, och det, någonstans sitter väl det även hos mig, att det är klart att det här skulle kunna bli mycket värre. Och har man den rädslan, då ska man ju verkligen passa sig för typ sådana här fastighetsbolag och liknande faktiskt.
Maria, vad säger du till dina kunder?
Vi pratar också förstås mycket om konjunkturoron och hur man ska hantera den på bästa sätt. Och ett sätt är ju att verkligen se till att ha rätt risk och att även våga ha en del kassa. För det gör ju också att man faktiskt har lite krut att köpa för. Om man inte tror att det här är början på Ragnarök, utan det här är en sättning som kommer med jämna mellanrum, ja, men då är det ganska bra att ha lite pengar att plocka upp aktier på också, om vi får 10-15% nedgång från toppen på börsen. Så det är den ena delen. Sen så pratar vi också ganska mycket, alltså lite mer defensiva egenskaper, men lite kvalitetsegenskaper, lite mindre konjunkturkänslighet, bra kassaflöden, lite stabil lönsamhet och utdelningar. Utdelningar är ofta stabilare över en konjunkturcykel och i en avmattning än vad vinster är. Så att lite kvalitetsegenskaper, utdelningar, och sen så har vi också viktat upp i USA faktiskt.
Geografisk diversifiering kanske är ännu viktigare än den tidigare, eller?
Ja, men geografisk diversifiering i en bred portfölj, så det är ju alltid viktigt. Och tittar man på USA nu, så är det också mer konsumentrelaterat på börsen än Europa som är industritungt. Sen så som svensk då, som investerar med svenska kronor, så är det ju så att om shit hits the fan och det här blir mycket värre, så kommer sannolikt stora marknader som USA klara sig bättre. Det blir mer flykt till säkra tillgångar som dollar. Kronan kan få ytterligare stryk, och det blir en krockkudd för oss. Vi tjänar ju pengar på en investering i USA när kronan går ner. Så att det blir bättre för oss att ta USA om det blir sämre helt enkelt. Och vi tror att det kan fortsätta vara turbulent.
Martin, vad säger
du? Jag håller med mycket som båda föregående talare har sagt. Men det handlar om är ju väldigt mycket vad varje kund har för tidsperspektiv. Vad man har för perspektiv, och också hur mycket vinster man har under de här åren. För jag menar, det har varit fantastiska börsår under en längre period. Och vad ska du använda? Jag menar, vi som jobbar med förvaltning vill ju att kunderna ska ha mer pengar i fickan som de någon gång ska använda till något kul förhoppningsvis. Och det är liksom, så varje kund måste ju helt enkelt sätta sig ner och tänka. Jag är helt inne på det här spåret också med en bas med alternativa produkter. Men jag tror också i ett längre perspektiv att småbolag kommer alltid vara en intressant tillgång. Utöver det så håller jag med dig helt och hållet. Att sitta med lite kassa och använda det för att investera i fonder eller i aktier som man är långsiktigt positiv till är aldrig fel. Så att vara stark när någon annan är svag är oftast en bra modell för att tjäna pengar långsiktigt.
Jag får upp min favorite contrarian här också. Ja. Ja, det med kronan. Jag kan se vad Maria säger också. Men det har ju varit en grej som jag verkligen tycker är. Jag menar, kronan är svag. Sverige ser bra ut. Vi ser fundamentalt starkt ut. Så framför allt om vi får en riktigt, riktig urblåsning i världsekonomin, så skulle jag väl säga att ja, men är det någonstans jag skulle vilja placera mina pengar, så är det väl i svenska och ja, kanske ännu eller norska tillgångar, ska jag, men liksom, det är ju precis det man ska leta efter. Länder som har låg statsskuld och som ser liksom fundamentalt starka ut. Så min favorite contrarian, det är liksom gå lång kronan.
Hoppla, ja, jag fick en avslutning som heter duga.
Ja. Den här kommer jag få äta upp också.
Men det här var ju förpillande trevligt att sitta med er. Jag känner ändå en viss optimism, måste jag ändå säga. Tack, Roger.
Det här får vi göra om.
Men jag känner ändå att Ragnarök kanske inte riktigt det vi ska förvänta oss närmaste månad, utan försiktigt optimistisk, var lite försiktig där ute. Är det det som är en bra... Och sen får vi se, som sagt, hösten kommer bli exceptionellt intressant. Så är det ju.
Definitivt.
Ja. I år igen.
I år igen. Det är det som är kul med det. Det händer alltid någonting.
Ja.
Fantastiskt kul att ha er här alla tre. Roger Josefsson, Maria Landeborn, Martin Nilsson. Jag hoppas att ni kommer tillbaka. Vi ska försöka göra fler av den här typen av runda bordets samtal. Jag tycker det är väldigt trevligt. Hoppas ni alla får en fantastisk helg. Och kul att se alla tillbaka efter sommaren. Mm. Vi ska börja jobba igen.
Tack detsamma. Tack.
Tack. Hej.
Hej.